بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شير لسنر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله under några föredrag hade jag tänkt ta upp ämnet trons principer. Och jag kommer under de här lektionerna inshallah ta upp en hel del exempel för att vi ska fundera. Det är det meningen, att vi funderar och tänker vad är meningen med vårt liv på den här jorden. Om jag tar ett exempel, att någon av oss tar en väg, går på en väg, och så i slutet av den här vägen delas till två delar, till höger och vänster. Och på den vägen till höger står det någon skylt. Att den här vägen, om du tar den här vägen, så det finns svårigheter. Det kan finnas lite problem i vägen, men garanterat kommer du nå målet. Medan på vänstra sidan så står det en skylt, och du ser att den där vägen är rak och tydlig och inga problem. Och det står på skylten: om du tar den här vägen, så på vägen är det inga problem, men garanterat i slutet av det så får du problem. Så det här, i det här fallet, så kommer det bli konflikt mellan människans inre, eller så kallade nafs, och så förståndet. Lusten och människans inre, eller nafs, vill att du ska ta det som är lätt, det som du ser framför dig. Medan förståndet säger, men det här är tillfälligt, den njutningen är tillfällig om du tar den som är på vänster sida. Och i slutändan kommer det bli problem. Likaså är vägen till paradiset och till helvetet. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort så att vägen till paradiset, det finns plikter, det finns ansvar, det finns skyldigheter, det finns regler att följa. Och Allah subhanahu wa ta'ala har låtit även profeter stå framför den här vägen för att vägleda oss och säga till oss: ha tålamod och gör det som är god. Försök rätta till dig efter vissa regler, så garanterar det inshallah att du får paradiset. Medan på vänster sida, eller på vägen till helvetet, så står det en satan eller flera djävular. Och även människor som kan bete sig som djävular försöker vilseleda dig, försöker ge dig förhoppningar att njut med ditt liv. Ta den här vägen som är, som du ser att det finns frestelser, det finns, du kan få allt du önskar, det som du ser framför dig, du ser det i ögonen. Men förstås att förståndet vill alltså balansera det här, ge dig det rätta, säga till dig: försök ha tålamod, men välj det som är rätt, och bry dig inte om tillfälliga frestelser. Så att om man jämför med uppgiften för profeterna och så uppgiften för Satan, så ser man att det är mycket lättare för Satan. Jag menar, lusten och så människans inre vill ha snabba eller synliga frestelser. Om vi tar till exempel, om någon kompis säger till dig: kom, vi ska gå och titta på det här nakna bilden, eller det här som är förbjudet, något som är förbjudet. Och så likaså din lust vill att du ska göra det. Samtidigt tusen djävular vill vilseleda dig att du tar den där vägen. Medan den som, om en människa som har tro, vill ha det bästa för dig, säger till dig: bror, du ska sänka blicken, du ska inte titta på något sånt, Och det är förstås, det blir lite svårt för människans inre. Det är vad profeterna har, det är en människan som har tro eller da'i har, som försöker vägleda dig. Det han har, det är att försöka hindra alltså den här vägen för dig, som är tillfälliga lusten, som är icke riktig. Om vi tar lite exempel, om vi säger att den som har tro, eller profeten säger till dig att du får inte ta ränta, vilket människa vill det, eller betala inte mutor, eller skänk en del av dina pengar som du har sparat till fattiga, att du ska fasta, alltså du ska inte äta och dricka under viss tid, att du får inte dricka alkohol, du får inte äta gris, du får vakna tidigt på morgonen för att göra bönen. Det är alltid alla dessa, kan man säga, order eller råd strider mot människans lust, därför att det är lite tungt för människan att ta emot det, och därför Allah subhanahu wa ta'ala har bland de första verserna som nedsänt över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt i en vers, surat al-Muzammil, Muzammil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Muhammad, vi impräglar i ditt hjärta ord av stor vikt. Alltså det är stort uppdrag du ska genomföra. Det är stor uppgift för att du ska försöka vägleda människor, eftersom det du har, det hela tiden, eller det mesta av det, säger till människor, försök behärska dig själv och gör inte det som är fel. Och så ha tålamod det som kommer hedan, för till det som kommer hedan efter, vilket är inte synligt för människan, vilket är så kallad ghaib, osynlig. Det vill säga att paradiset är osynligt för mig. Det vill säga att du ska möta Allah subhanahu wa ta'ala är osynligt för mig. Så det här, det är för profeternas uppgift, och likaså de som försöker ta den vägen, det är inte det lättaste uppgiften. Så att om vi går efter det, för Allah subhanahu wa ta'ala säger i en vers, surat al-An'am 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Alltså om du följer majoriteten av människorna, du säger okej, okay, vi ska göra en statistik, vi ser vem som tror på Allah, tror på Allah, tror på livet efter detta, så kommer vi se att majoriteten kommer att gå vilse. Varför? Eftersom människor vill gå efter det som tillfredsställer deras njutning och lust och dess inre, och så det tillfälliga och synliga njutningar. Allah säger i den här versen, om du vill göra flertalet av jordens invånare till viljes, kommer de att leda dig bort från Guds väg. Alltså majoriteten kommer att vilseleda dig. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat flera varelser än människor. Skapat änglar som deras uppgift endast att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Gör inget misstag, bara lyder till 100%. Samtidigt har skapat djävular, Satan, vilket deras uppgift är endast att strida mot Allah subhanahu wa ta'ala och försöka vilseleda människor. Någon kanske här säger, men varför Gud har skapat djävular, om allt ska vara frid och fröjd, varför ska han vara i min väg? Då är det Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Och det här är för att människan ska testas och prövas. För att annars, hur kan tålamod fungera om du inte kan kontrollera dig själv mot Satan? Hur kan det här strävan till det goda mot det onda funka och du ska få belöning för det? Hur ska alla dessa tester funka om du inte har problem i vägen? Så att det Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst, men det måste finnas prövningar för att Allah subhanahu wa ta'ala ska veta den som följer honom och den som strider mot honom. Likaså Gud har skapat tredje typer av varelser, vissa änglar och så vissa djävlar, och så den tredje, det är djur. Djur går inte, alltså de har inte förstånd, utan de har bara går efter sin lust. Så att den, om den blir hungrig, kan den äta vad som helst, kan den angripa vem som helst, eftersom den följer sin lust. Därför det blir inte, kan man säga, ett liv efter detta för dem. Medan vi människor, Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss varken som änglar eller som djävlar, inte heller som djur, utan som en hedrad varelse. Vi kan uppstå, en del, alltså en del av oss kan uppleva sig som änglar, en del av oss som änglar, en del från oss kan bete sig som djävlar, som Satan, och en del faktiskt av oss som kan bete sig som djur. Och det kan finnas alla dessa tre hos en enda individ. Så ibland, om du har tro och följer Guds väg och försöker följa hans regler, så kan det här tron öka och kan faktiskt även komma till nivån av änglar. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam, när han mötte en av lärjungarna, och han kom och sa till honom, profeten, när vi är hemma så vår tro är svag, eftersom vi träffar våra barn och vi jobbar, medan när vi är hos dig, vi har så stark tro som om vi ser paradiset och helvetet. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom, ni är människor, så ni är inte beordrade att bete er som änglar. Men om er tro hade varit så hög hela tiden som ni är hos mig, så kommer änglarna skaka hand med er på gatorna. Subhanallah. Så att vi är som sagt inte änglar. Så vissa tider kan en människa faktiskt, särskilt under Ramadan eller när man har Qiyam Layl, man gör nattbön, så faktiskt man kan känna sig att man har stark iman. Man är nästan, man får tårar i ögonen och man känner sig lugn. Och samtidigt, samma person kan under vissa tider faktiskt tron kan bli väldigt svag, och man kanske får lite tankar och så vidare, om det finns ett liv efter detta också. Så att man eller någon som vägrar ha tro, det här människan faktiskt kan i vissa tillstånd bete sig som djävlar. Likaså samma människa som kanske ibland blir väldigt arg, blir väldigt, eller går efter sin lust, eller så att den här människan faktiskt kan bete sig som djur. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit detta i surat Al-A'raf 179, säger att Allah subhanahu wa ta'ala säger att vissa människor kan ha hjärta utan att de tänker, och har ögon utan att kan se med dem, och har öron utan att kan lyssna via dem, och dessa är som djur, och kan bli ännu faktiskt ännu värre än djur. Så att Allah, det som reglerar det här, att människan följer sin lust och hela tiden och inte bryr sig om Guds regler, så detta Allah subhanahu wa ta'ala har reglat det med förstånd, har gett oss förstånd. Alltså det finns inte någonting som heter absolut frihet. Någon säger, nej men jag är fri, jag kan göra. Det totala frihet, det djuren har. Jag menar, att någon säger, ja jag ska gå ut naken och jag ska svära på vem jag vill och så. Det är bara en som är kanske förståndshandikapp gör det. Medan alltså det är förståndet som reglerar människans beteende, säger att det här är rätt och det här är fel, trots att oftast människor följer sin lust och inte låter förståndet döma vad som är rätt och vad som är fel, och så bestämma över människans beteende. Vi kan ge vissa exempel. Om vi säger så här, otukt, det är någonting som kanske människans inre vill göra det eller ha utomäktenskapliga relationer, eftersom lusten vill ha den som är kan man säga snabb, och den som är, inte har några regler, och den som man kan lämna när man vill och ha relation när man vill och så vidare. Medan förståndet säger, nej men det här är fel, kan du acceptera någon gör så mot din dotter, mot din syster, mot din släkt? Då förståndet säger, nej jag accepterar inte det här. Men varför ska du acceptera det för dig själv? Likaså att fuska under när du har tenta, när du har prövning. Alltså lusten vill att du ska, jag menar, ta med dig en lapp och så försök fuska i tentan, så får du bra betyg. Lusten vill ha den som är snabb och enkel och gratis, medan förståndet säger, nej men jag förtjänar inte det här betyget. Då blir det den här konflikten mellan förståndet och lusten. Så att likaså att jag vill komma till att vi måste använda förståndet för att veta att vår tillvaro på den här jorden är tillfällig. Jag menar, om vi säger att för 10 år sedan du begick en synd, och så sen nu som du tyckte att det var njutning att till exempel ljuga eller baktala. Vissa baktalar sitter och lyssnar på någon som baktalar och så börjar le och skratta. Och vad är det du känner på det, att någon baktalar en annan? Det kanske är så att, jo, för att det här tyder på att jag är bättre än den som blir baktalad. Det är därför man liksom lusten säger till, ja vad roligt han att lyssna på honom när han baktalar någon annan. Medan förståndet säger att det här är fel. Kanske när jag går från honom så han baktalar mig också. Så att vi sa att om du hade begått någon synd för 10 år sedan som du tyckte att det var väldigt roligt och skönt att göra något som var fel, som var syndigt. Men nu efter 10 år, den njutningen har tagit slut. Det finns inte kvar. Medan synden är kvar. Alltså synden står kvar och det behövs att man ber om förlåtelse. Och det kan hända att man får straff i det här livet eller straff i livet efter detta om man inte ber om förlåtelse. Likaså att för någon månad sedan, det var Ramadan, du hade lite svårigheter. Du drack inte och åt inte och hade tålamod över den. Men den alltså begränsningen, den är slut. Nu äter du som vanligt. Alltså den svårigheten har tagit slut, men belöningen står kvar, inshallah. Så att tyvärr många av oss, när vi någon blir 20 och så säger han eller hon, nej men jag är fortfarande ung, jag kan vänta när jag blir 40. Och sen när man blir 40, ja, nej men livet är, det fortfarande finns utrymme. Jag kan vänta tills jag blir 60 eller när jag går i pension. Då kan jag verkligen börja ha tro. Men frågan är, vem garanterar att jag ska leva till dess? Vem garanterar att jag kommer att rätta till mig innan dödens ängel kommer att ta min själ? Så tyvärr hela tiden själen eller människans inre eller nafs vill ge dig falska förhoppningar. Säger till dig när man får det. Faktiskt man har sett även människor som är 70-80 och de har såna här, kan man säga, förhoppningar som om de ska leva i evighet. Och subhanallah. Så att döden kan komma ner som helst. Döden vet inte åldern. Någon kan leva 1 år eller 5 år eller 50 år. Det är inte någon som vet, endast Allah subhanahu wa ta'ala. Så vägen till tro eller till iman, eller om du vill börja ha tro, Jag vill ge ett exempel. Om du vill ansluta dig till någon organisation eller till någon förening eller till ett arbete eller till en skola som har vissa regler. Det första, alltså fyra punkter du måste acceptera för att du ska bli godkänd där. Det första är att du ska kunna vilka regler den föreningen eller organisationen har. Alltså vissa regler, känna till deras stadgar. Det andra är att du ska tro på dessa regler. Tro att det här är passa för dig. Att det här är som, kan man säga, du kommer att känna bra om du följer det. Nummer tre, att du ska tillämpa deras lagar och regler. Att du ska kunna reglerna, du ska tro på den och du ska följa den. Och så den fjärde är att din attityd ska vara precis som det här, alltså reglerna föreskriver. Alltså du måste, likaså när det gäller islam, du måste kunna vad islam innebär. Och det här, de här tronsprinciper är bas för tro, inshallah. Likaså att du ska tro på den, du ska följa den och din attityd ska följa efter profeten sallallahu alaihi wasallam, som var förstås exempel för oss, förebild för oss. Jag kommer att ge åtta punkter som bas för tron. Alltså dessa åtta punkter, vi måste låta oss tänka, fundera lite. Om vi, den första basen eller första regeln för tron är att om du tänker på dig själv, på din kropp, så ser du att du har vissa sinnen som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig som present, och du är skapat och du känner till saker och ting genom dessa sinnen. Till exempel, du har hörseln, du har synen, du har smaken, du har lukten, du har att känna genom att ta på saker och ting eller kontakten. Så dessa är, kan man säga, sinnen som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig. Men är dessa sinnen kompletta? Är de, är felfria? Jo, dessa sinnen faktiskt kan ibland lura dig. Och det är det jag vill säga, att det är bas nummer ett. Alltså dina sinnen kan ge dig felaktiga besked eller felaktig lösning. Om vi säger så här, vi tar ett exempel. Om du går till öken, går på öken, då ser du att det är bara sand. Men längst ute ser du att det är som om det lyser, som om det finns vatten. Likaså om du tittar på en asfaltväg som är rak när du kör bil, så är du längst i slutet av gatan, så ser du att det är lite blött eller det lyser. Medan när du kör fram så ser du ingenting. Alltså det här, synen har försökt lura dig att det finns vatten där. Likaså om du tar, ni har säkert läst det eller gått igenom när du i skolan, när du stoppar en penna i ett glas vatten, då ser du att den här pennan faktiskt, det blir som en sprucken penna, det blir som delad penna. Medan i själva verket, att du tar ut pennan, den är fortfarande hel. Så att det här synen, lika som med hörseln, så ibland kan du höra saker och ting eller susningar som inte finns. Så det här menas att våra sinnen är inte, alltså kan ge oss ibland felaktiga besked. Eller ett exempel till, om vi säger att det finns sådana magiker, hämtar en människa och stoppar i en låda och så hämtar en såg, och så sågar det här människan till två delar, och så en del till höger och en del till vänster, och han går igenom kroppen. Det här faktiskt, om det i själva verket har hänt så den människan är död. Medan, alltså magiken har försökt lura dina sinnen. Det betyder att våra sinnen kan ha fel, kan ha misstag, kan få fel signal, eller även kan bli lätt lurade när det händer vissa saker. Det är bas nummer ett. Så våra sinnen, jag vill komma till att, kan faktiskt bedra oss ibland. Nummer två, alltså bas nummer två. Det kan finnas saker och ting som vi inte har sett. Jag menar, när vi säger att farao har funnits, eller att det har funnits profeter som Moses och Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi har inte sett dessa profeter. Vi har inte sett några bilder på dem. Men vi vet att dessa har funnits, eftersom det har kommit till oss via mun till mun, alltså folk har berättat, eller via skrifter. Så det här menas jag menar med det här punkten nummer två, att vara övertygad om saker och ting, det behöver inte bara via sinnen. Någon säger, nej men jag vill se att Gud finns, jag vill se att och det är ofta man får det här frågan, jag vill se änglar, jag vill se, vi säger att jag menar, massor med saker och ting, du kan inte se, men du ser påverkan av det. Så att till exempel elström, du kan inte se elströmmen, men du kan se dess verk, konsekvenserna av elströmmen. Du kan inte se faro, men du ser konsekvenserna, du ser pyramiderna som hans folk byggde. Profeterna, du kan inte se profeterna, men du ser deras verk, deras skrifter som bekräftar att det har funnits. Jag vill alltså med det här punkten säga att det är inte allt som finns, alltså vi måste ha sett den, utan det kan ha kommit via kunskap eller skrifter. Tredje basen, det är, om jag kommer tillbaka till våra sinnen, alltså de säger att det finns fem sinnen, men det kan finnas fler. Det kan finnas fler också. Men kan våra sinnen känna av och känna till allting? Om vi tar ett exempel. Om du hamnar, eller någon hamnar i ett fängelsecell eller fängelserum, och i det här fängelserummet, det är helt stängt, men i varje hörna det finns en spricka i väggen, en spricka i varje hörna. Du tittar igenom första sprickan, så ser du ett träd, stort träd. Du går till vänster till nästa spricka i andra hörnet, så ser du att det finns ett slott, och så du går till tredje, så ser du en bil, och så i den fjärde ser du en flod. Så du har sett dessa fyra saker och ting i varje hörna. Men är det allt som du har sett? Är det bara flod och bil och träd och slott? Är det bara de som finns? Nej. Det kan finnas mellan första spickan och andra spickan som du inte ser. Det kan finnas jättestora trädgård, eller det kan finnas i andra väggen, bakom andra väggen, tåg och sjöar. Och så det är inte allt som jag vill komma till. Det är inte allt som finns vi kan se, eftersom vi har begränsningar. Om du får ett glas vatten, jag menar, du kan inte se. Det kan finnas massor med bakterier i vattnet. Det säger att det här är färsk vatten. Men om du tittar genom mikroskop, så ser du massor med saker och ting som är helt osynliga för dig, men som finns i vattnet. Så du har begränsningar. Likaså att om vi tar socker, vanlig socker, strösocker, kan du känna någon doft eller lukt? När du luktar på socker, kan du känna någon doft från sockret? Svaret är nej. Medan om du häller lite socker lite utanför ditt hem, Och ser du att det kommer faktiskt myror och det kommer direkt, kan man säga, flugor och känner av det här sockret. Så, som, lika så att om det är 50-tal personer, du tar någon strumpa från en och ger det till en hund, så kommer vissa hundar förstås, kommer direkt hunden att känna, alltså veta exakt vilken person som äger just det här, eller ägaren till det här strumpan. Det betyder att det kan finnas varelser som har starkare känsel eller starkare sinnen än vad vi har. Så vi går tillbaka till den som är fånge. Fånge bara ser, han har sett vissa saker och ting som var möjliga för honom. Så våra sinnen är inte kompletta. Du kan inte, till exempel, du sitter i Göteborg, du kan inte höra någon som pratar i Halmstad eller någon som har sagt något ord i Stockholm. Så att det kan finnas andra sinnen. Om vi säger så här att när du blir trött, vilken sinne som funkar. När du drömmer, vilken sinne som funkar. När en cirkusman cyklar över en lina, vilken sinne som kommer att träda i kraft. Så att jag vill komma till med det här att vi har faktiskt begränsningar även med våra sinnen. Och det kan finnas andra sinnen som vi har väldigt få kunskap om det. Jag vill komma till fjärde punkten eller fjärde basen när det gäller tankar om tron. Det är om saker och ting sinnena inte kan plocka upp det eller förstå det eller känna av det, så då kommer fantasin sätta igång. Och om vi säger så här, det är sagt att någon som var blind han var blind och så helt blind, föddes blind. Sen han gick under en trappa, han slog huvudet mot trappan och så han kunde se plötsligt. Det första han såg, det var det en kyckling. Så förlåt. När han såg en kyckling och så synen gick bort igen. Så när de sa till honom, frågade honom någonting, så hela tiden känner du den här personen, ser han ut som en kyckling eller hur ser han ut, eller det här djuret har jag sett. Så han frågade, ser du ut som en kyckling, eftersom han har bara sett en kyckling, han har inte sett annat än det. Så fantasin hela tiden kommer fram och säger till honom och ger honom bilden av en kyckling. Så vi också, när vi säger att i paradiset, eller när vi läser om paradiset, att i paradiset det finns det och det, det finns äpple och det finns floder av honung och mjölk och så vidare, då direkt fantasin ger dig den här bilden som du har sett, vilket är inte samma. Alltså profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, det som du har där, det liknar inte, alltså det, smaken är inte samma själva, men om Gud hade nämnt andra saker och ting som du inte känner till, då hade du frågat mig, vad är det? Jag känner inte till vad det är. Jag har inte det du säger, jag förstår inte det. Så Allah subhanahu wa ta'ala berättar om paradiset, du ska få fruar, du ska få man, du ska få då direkt man, fantasin kommer och fram säger till dig, ja men då blir det som här och då blir det bråk mellan kvinnorna och då blir det, vilket inte är samma. Likaså när vi säger att det finns Gud, då eftersom sinnena kan inte se, då kommer fantasin in. Hur ser den här Gud ut? Trots att Allah subhanahu wa ta'ala, Gud har sagt i Koranen, hur du än föreställer dig, hur en fantasin säger till dig, så ska du veta att Allah ser annorlunda ut. Det betyder att det är fantasi när du säger att det finns paradis till helvetet. I helvetet till exempel, profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den elden som finns där och den elden som finns här, alltså den som finns här är en del av 70 i värmen och styrka än den som är i helvetet. Så att det är inte, alltså fantasin försöker hela tiden ge dig falska bilder eller falska. Det är därför man ska inte försöka låta fantasin gå över. Någon säger, men var är Gud? Varför kan vi inte se Gud? Varför, hur ser Gud ut? Och så vidare. Det är deras fantasi, säger jag till dem. Men inshallah, vi kommer att svara på dessa punkter framöver, inshallah. Om vi ser så här, att vi är ett exempel bara liksom. Om det ett barn föds, kommer ut från mammas mage, och det här barnet var en tvilling med någon annan. Det första kom ut och det andra är kvar i mammas mage. Så det barnet, om vi antar att det barnet som har kommit ut har kommunikation med barnet som finns kvar i mammas mage. Så att då barnet som har kommit ut, barnet i mammas mage frågar det barnet som har kommit ut, hur har du det där ute? Han säger, oh, det finns här bilar och tåg och det finns trädgård och det finns villor och det finns regeringar och det finns massor med bråk mellan partier och det finns, ja. Och den andra, nej, du bara överdriver, det finns inte det. Alltså du bara hittar på saker och ting, eftersom han inte har sett det. Barnet i mammas mage säger, nej, det här livet, det är bara mörkt och det finns bara möderskaka och det finns så kallade navelsträng och det finns inte något mer än det, eftersom han bara har sett det. Så hur han beskriver, alltså det barnet har kommit ut, kan inte ge, alltså det som i mammas mage bara ta fantasier, men har inte sett, har inte, kan man säga, vet hur det är att vara utanför mammas mage. Femte punkten eller basen, när vi säger att nu säger okej, men använd förståndet. Förståndet faktiskt kan funka när man begränsar tid och, begränsar saker och ting i tid och plats. Jag kan ge exempel. Om vi säger att en lärare i skolan i historia säger att det har varit något krig mellan araber och perser, men det här kriget hände varken innan Jesus eller efter Jesus födelse. Men det här förståndet accepterar inte. Vad är det? Varken innan Jesus eller efter Jesus. Nej, han säger, nej, men förståndet tar inte emot det. Men säger att men det här kriget har hänt verkligen. Då förståndet säger stopp. Nej, men vad är varken innan eller varken efter? Likaså att geografilärare säger att det finns en stad som, men dess placering är varken på jord eller i havet eller i himlen eller i jorden. Och ingen av dessa platser, men det finns verkligen. Nej, men det här förståndet säger, nej, du bara driver med mig. Du måste ge mig placering för att jag ska acceptera, för att förståndet ska acceptera. Så att förståndet, vår förstånd är begränsad mellan tid och plats. Det när det gäller själen, själen är, kan man säga, är från Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah subhanahu wa ta'ala har funnits i evighet. När vi säger evighet eller oändlighet, då säger gärna stopp. Nej, men hur kan det vara oändlighet? Skälen, Allah subhanahu wa ta'ala säger, Muhammad, de kommer och frågar dig om skälen. Säg att skälen är från din Herre. Ni har det kunskap som ni har fått är väldigt lite. Och jag s'alunaka an ruhi. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Surat al-Isra 85. Så att eftersom förståndet, även vår förstånd, har begränsningar. Du kan inte förstå allting. Du kan inte, när vi säger att Allah subhanahu wa ta'ala har funnits i evighet, det finns ingen start för Allah. Han är varken född eller har fött barn. Han är evig. Ingen start och ingen slut. Då förståndet säger stopp. Nej, men det här är utanför min förmåga, utanför min kapacitet. Min hårddisk eller hjärna kan inte ta emot det här. När vi säger också, när Allah subhanahu wa ta'ala säger att den som har tro kommer att vara i paradiset i evighet. Alltså det här evigheten, är det 1000 miljoner? Nej, det är evighet. Då hjärnan kan inte behärska det här. Så att förståndet kan veta bara det som är materiell. Alltså du sätter saker och ting på plats och det som är synligt. Alltså det förståndet kan acceptera. Men det som är metafysisk eller som kallar det ghaib, det förståndet kan inte begripa. Kan inte ge tid och mått för det. Därför får det lite svårt att kan man säga behärska det. Så även vår, jag vill komma till att även vår förstånd har faktiskt begränsningar. Vi kan inte till exempel alltså tänka på två saker samtidigt. Vi kan inte till exempel läsa och lyssna och prata och tänka och på olika saker samtidigt. Så att efter förståndet kan inte acceptera. Vi har även den del av förståndet begränsningar. Den sjätte punkten är, jag vill komma till, är när det gäller tron och tendens att ha tro. Finns hos människan redan vid födelsen. Alltså om ett barn föds i en ödesö, så det här, och inte träffar andra människor, så garanterar det här barnet när den växer, den har faktiskt tro på att det finns en gud, det finns någon som har skapat honom eller henne. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith, varje barn som föds som har tro eller fitra. Eller fitra, alltså går efter den naturliga religionen. Tro på en gud. Tro på att det finns ett liv efter detta och så vidare. Medan föräldrarna ändrar deras tro så de blir kristna eller judar eller ateister eller vad som helst. Så att det kan vara även samhället, föräldrarna som ändrar ens tro. Så det här att ha tendens till tro, det finns hos oss alla. Och ett bevis, om vi säger att det finns människor med olika tro, flyger på ett flygplan. Och så plötsligt säger kaptenen, vi har faktiskt fått problem med motorerna och vi ska ni får ta på bälten och det är 95% vi kommer att krascha. Så ser du automatiskt dessa människor, var och en vänder sig på sitt eget sätt till sin herre, den som han eller hon tror på. Och det här faktiskt återkommer när, om det finns jordbävningar eller tsunami, man har sett människor som vänder sig till sin Herre i svåra situationer. Och detta hände även hos Farao. Farao som när han var i sin fulla styrka, han sa: "Ana rabbukum al-a'la." Jag är eran högste herre. Medan samma Farao, Allah beskriver i surat Yunus vers 90, när han kom nära att han skulle drunkna, Allah säger: "Hatta idha adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana min al-muslimin." När han kom nära döden, då han sa att jag nu tror på det som Israels folk har trott på och jag är bland de som är muslimer. Så att då ser man här att någon som Farao, som påstod att han var högste Gud, han i den här situationen vände sig till Gud. Men tyvärr det var för sent. Allah subhanahu wa ta'ala lät honom dö, eftersom han bad inte om förlåtelse när han var i sitt liv, när han var i bra tillstånd, utan han använde det alldeles i slutet när han skulle precis dö. Så att den sjätte punkten är att det här tendens till tro, eller den, kan man säga, gnistan till tro finns hos oss alla. Finns hos oss alla. Alla tror på att det finns någon övre makt som har skapat allting. Nästa punkt är sjunde basen, eller till tro. Det är att det finns även tendens hos människan att komma fram till andra, kan man säga, typer av värld, det som vi kallar den själsliga världen, eftersom det materiella kan inte ge honom allting. Även hans frestelser kan inte bli mätta av det. Om vi tar ett exempel, om vi säger en fattig ser en rik, medan den rike åker en Porsche eller en jättefin flott bil, och så den fattige kanske känner att den personen som åker det här Porsche måste vara överlycklig. Medan när samma fattige person kommer till det tillståndet och blir rik, känner inte att det är något vanligt liv fortfarande. Även om jag kör, vad menas om jag kör Porsche? Så det världsliga, det materiella blir naturligt igen. Likaså att någon som är sjuk ser den som är frisk. Den här personen måste vara överlycklig när han inte har problem med njuren, och när han inte har cancer. När han inte har. Men om vi säger att han blir bra igen, gör en operation eller så, känner att nej, men det är naturligt igen. Eller en person som vill bli kändis, vill att alla skriver om honom och hans bild i tidningarna och hans namn är överallt, och känner att den personen som är kändis måste vara överlycklig. Men när han blir känd, den som säger så blir kändis, blir känd lika som den personen, så kommer du känna att det är naturligt igen. Så det är så att hela tiden människan vill se, alltså det här människan är av, kan man säga, leva med två vingar. Det själsliga och det materiella. Det materiella kan inte ge dig all lycka och all nöje och allt som du behöver, utan det måste finnas så kallade själsliga som kompletterar dig som en människa. Den åttonde och sista basen är att tro att det finns ett liv efter detta. Jag menar, om vi säger så här, någon har levt hela sitt liv med grymhet. Han har varit en diktator, han har dödat då. Och så sen dör han. Han dör, även hans död är lyxigt. Så det, jag menar, förståndet säger, nej men det här är lite orättvist. Hur kan det här personen gå ostraffad? Eller någon annan kan man säga har varit förtryckt och nedtrampad och sjuk hela sitt liv och, men sen kan man säga att nej men det här är lite orättvist. Hur kan den här personen leva hela sitt liv i ett elände? Och det, jag kan symbolisera det som en film. Om du tittar på en film och så kommer vi till halva filmen och så säger och stänger av tvn. Säger nej men vänta, vi måste veta vad som händer efter. Det har inte kommit till någon lösning. Det har inte kommit till ska tv-stjärnan få den här kvinnan eller ska han besegra den här. Då är det likaså det är livet. Då är det, det här resan är inte slut. Det är bara början. Att det är 50, 60, 70 år, det kan vara elände, det kan vara lycka, det kan vara, det är inte slutet. Det är inte slutet bara att han hamnar i graven, utan det är bara början i det här resan. Så det här vissa punkter eller tankar kring tro, jag ville ha det som bas till våra inshallah kommande lektioner om tron. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda mig och er till sin rätta väg och stärka vår tro. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.